Ett fantastiskt sammanhang som vi hörde läsas i bibeltexten. Det är ju en del av Jesu avskedstal. Jesu avskedstal omspänner ju både 15, 16 och egentligen 17 kapitlet i Johannes evangelium, alltså 3 kapitel. Det sista kapitlet är en bön, en förbön som vi ibland brukar kalla för Jesu överste prästerliga förbön. I det 14 kapitlet i Johannes så har Jesus, det berättas i det kapitlet om hur Jesus börjar sitt tal, så att det är redan där i det 14 kapitlet. Och så vandrar han ifrån Sionsberget ner mot Kidronsdalen och så småningom in i Getsemane. Och då vet vi att det här är alldeles strax före Golgata-dramat. Och så långt vi förstår så är det precis kvällen före då han ska dö som han talar till lärjungarna. Och det här talet som han håller och som vi har läst en del ur är alltså det sista han säger innan han går till döden. Sen vet vi att han pratade inte så mycket. Även om han uppmanades till att tala utav Pilatus, så står det faktiskt att han svarade honom ingenting. Mer än att han kontrade någon gång och sa: du själv har sagt det. När han påstod någonting om Jesus. Så det här är en del av det allra sista som Jesus säger. Och nu har det varit så här att under de 2000 år som Jesu lärjungar har läst det här talet, de som hörde det först och vi alla som har följt efter, har upplevt hur det här talet har haft stor betydelse. Inte bara därför att det är det sista som han sa. För det är ju så märkligt. Det vet vi alla som har levt ett tag och varit nära någon människa som inte längre finns. Att det är så betydelsefullt, det där sista som man kan komma ihåg. Och det bär man med sig alldeles särskilt. Jag kom ihåg att så sa mamma, så sa farfar. Känner ni igen det? Det har en viss betydelse och ett visst djup. Men det är inte bara därför, utan därför att det faktiskt innehåller ett sånt fantastiskt budskap. Som har inte bara tröstat och hjälpt Jesu lärjungar, utan gett kraft för tillväxt. Så att det som började ringa har vuxit och blivit något alldeles enormt. Så kan man tänka på den kristna församlingen över världen, att det har blivit en tillväxt. Vet inte hur många av er som förra lördagen var inne på i Stockholm på Kungens park, alltså Kungsträdgården, och lyssnade. Var det några där? Vad roligt. Ni var 7-8 stycken utav 18 000. Det var ju roligt. 18 000 var en härlig dag. Och bland många andra som talade så var det ju den här journalisten och författaren Göran Skytte som påminde om att det som började med 11 stycken, rätt så vacklande, det har slutat med 2,4 eller 2,5 miljarder lärjungar efter århundraden. Är inte det bra? Alltså det fanns någonting i det som både han sa och gjorde som hade växtkraft. Halleluja. Och det innehåller någonting av växtkraft för oss. Inte bara som kyrka och församling, utan för oss som enskilda individer. Om du funderar över hur du ska kunna växa till och bli en lärjunge som utvecklas, då är det faktiskt viktigt att ta reda på: vad var det han sa? Och finns det någonting som jag har att hämta som ger mig denna tillväxt? För vi vet ju att det faktiskt är angeläget. Allt som ska växa behöver näring. Alltså vi överraskas ju väldigt, vi som har sett de små barnen som föddes väldigt värnlösa och kan fundera: vad i all världen ska det bli av det här? Och så blir det något märkvärdigt ändå. Eller hur? Jag menar, vi som sitter här nu och är rätt så stabila och rejäla, vi var ju inte så märkvärdiga i början. Vad hade det blivit av oss om inte vi hade fått det vi behövde? Allt det där underbara ute i naturen som vi bara tycker exploderar. Vi vet ju att det har sina förutsättningar. En alltför torr och eländig vår utan det som gräset och växterna behöver. Utan det som behövs så skulle vi snart ha det förbränt och eländigt. Alltså det som ska växa till behöver näring. Så är det. Och det finns det. Och vi hörde ur de här få verserna någonting alldeles underbart sagt av Jesus. Ty när jag lämnar er så kommer den helige ande som jag ska sända till er. Och när han kommer så ska han visa världen. Alltså det Jesus talar om är hjälparen, den helige ande, som han skulle sända till lärjungarna. Jag skulle rekommendera dig att ta och läsa de här kapitlen när du kommer hem, eller i alla fall när du får lite lugn och ro efter söndagsmiddagen. Och försöka tänka dig in i de här lärjungarna som skulle lämnas alldeles ensamma. Det är det de får klart för sig i det här talet också. Att han som de nu stod upp och följde lämnade allt för att följa honom. Han hade en kraft, han hade en karisma. Han hade någonting som lockade dem till sig. Så att de var beredda att överge allt. Men vad var de egentligen utan honom? Ingenting. Och det visste de så väl. Att de ingenting var utan honom. Och när de då nu skulle bli lämnade ensamma, planterade ut på kalljord så att säga, hur skulle det då gå? Det är där som du kommer att upptäcka när du läser det här sammanhanget. Att Jesus talar till dem som ska bli hans efterföljare med stor värdighet. Alltså han respekterar dem. I kapitlet innan så säger han att jag kallar er nu för mina vänner. Därför att vänner, de berättar man saker om. För om man avslöjar ting som man inte gör för andra än de som man har förtroende för. Och så återkommer det gång på gång i de här 3-4 kapitlen. När Jesus vänder sig till lärjungarna. När han talar om dem med sin far där i det sista 17 kapitlet. Så märker man att han har respekt för de här individerna. Rent allmänt är det ju på det sättet att en människa som bemöts med misstro har svårt att växa rent psykologiskt, andligt och jag tror till och med fysiskt. Det sker någonting hos en människa som ständigt känner sig ifrågasatt. Spända axlar, ihopkurad, gör sig osynlig därför att man inte är sedd, inte respekterad som en person. Alltså om du någon gång som är med i den här gudstjänsten och kanske inte räknar dig till Jesu lärjungar, men du bär på en längtan efter att bli en människa fullt ut, då skulle jag önska att du tar till dig hälsningen från evangeliet idag. Att det finns en som också talar till dig med full respekt och ser dig som människa och vill möta med dig och inte bara respektera dig utan också lyfta dig ifrån den nivå du nu finns till den värdighet som du faktiskt är skapad att vara. Det är inte så att den kristna församlingen har gått kutryggad genom historien utan med lyftad huvud högburet huvud har den kunnat gå och tjäna. Det finns ett märkligt ord i grekiskan som inte syns så väl i svenskan. Och det är det här begreppet, vi känner igen det som diakon eller diakoni. Alltså tjänande, om man skulle översätta det direkt. Det där grekiska ordet som är ett rätt centralt ord i Nya testamentet och används om Jesu lärjungar. Ja, det används om Jesus själv, att han är tjänaren. Och då är det här grekiska ordet som används. Och när Jesus talar till sina lärjungar så säger han att han har placerat sig själv och hela sitt liv som ett exempel för lärjungarna för att de ska följa efter. Och den som vill bli störst bland er, han ska vara de andras diakoner. Det där ordet diakoni har i vanligt vardagsspråk kanske blivit lite missförstådd. Och vi tänker oss någon väldigt ödmjuk, ja, i lite misstolkad mening. Bara går omkring och inte är något märkvärdigt alls, utan en liten dörrmatta möjligen som folk kan få stryka av sig om fötterna på. Nej, så tänker inte ni förstås om tjänare, nej. Men det grekiska begreppet, eller det här grekiska ordet som är sammansatt av två grekiska ord, betyder egentligen en kungs tjänare. Man skulle kunna ordagrant översätta det med någon som går i dammet med högburet huvud. Han tvekar inte att låta manteln bli nedsölad av damm, men han går med högburet huvud därför att han vet att han är ett befullmäktigat ombud. En väldigt lång översättning, tyckte ni väl förstås. Men det är själva andemeningen bakom det här, att få vara en Jesu Kristi tjänare. Det är att få känna sig värdig, respekterad som människa. Och det är detta som möter oss i Jesu tilltal i det sista han talar. Han kallar oss för vänner. Och när han slutar det här talet så gör han det. Och vi hörde dig, du använde det i bönen. Ja, hon gick till söndagsskolan tydligen. Orden i avslutningen när Jesus säger så här, att var vi gott mod, jag har övervunnit världen. Och det har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var inte oroliga, jag har besegrat världen. Alltså segraren som talar till sina lärjungar kallar dem att få komma ut i den fulla frihet som gör dem till konungens tjänare. Lovad vare Herren. Det är någonting mycket naturligt och rätt och riktigt att inte bara lyssna till vad Herren säger, utan också ta till sig hans ord. Och det skapar någonting hos varje enskild människa. Det skapar en person med värdighet och frihet. En grå liten fågel brast ut i ett hejdlöst jubel, vild av lycka över att få leva under en öppen himmel, och färgade skyn med en blodröd pärlande drill. Så skrev diktarbiskopen Nils Bolander en gång. Så är det att vara en kristen. Men så fortsätter han. Då spände den förnumstige och ordensprydde domherren, en av de aderton i fåglarnas akademi, ut sitt ordensprydda bukiga bröst och dekreterade: så får inte sjungas. Stäm ned tonen. Inga våldsamheter. Lugn. Behärskning. Lagom. Känner ni igen hur man vill ha oss? Hur man vill att den kristna kyrkan ska vara? Tuktad och lagom. För att citera Göran Skytte igen, på påskaftonen skrev han i Svenska Dagbladet så fantastiskt bra. Han skriver ju där på ledarsidan i en kolumn då och då. Och så börjar den här artikeln så här: för att vara död verkar Jesus vara ovanligt levande i Sverige just nu. Hade jag varit ateist hade jag blivit galen. Men nu är jag inte det, så för min del är allting helt okej. Var inte det bra? Lovad vare Herren. Jesus lever. Det han talade då, Det talar han till oss idag. Den som har öron, han hör. Och den som har öron hör vad anden säger till församlingen. Och det var ju det vi hörde läsas här i det här lösryckta sammanhanget som Bengt och vi hörde läsas på arabiska också. Hjälparen, den helige ande. De var ingenting utan Jesus. Så sa jag om lärjungarna. Och det är det de känner så påtagligt, så att de låser in sig i övre salen. På övervåningen så stänger de in sig och låser dörren om sig. Men det händer att han, den levande, gick in genom den låsta dörren. Lovad vare Herren. Och det är ju underbart att det är på det sättet än idag. Alltså, det var ju inte Jesus de ville låsa ute. Nej, de var bara rädda. De var människor. De fruktade. De hade sänkt blicken. De hade glömt det han talade till dem om. Om att få vara en värdig Guds tjänare. Och när de började se på vad de hade, så blir de rädda. Och så låser de dörren. Men han går genom låsta dörrar. För han visste att det var inte honom de stängde ute. Och han hade stor förståelse för deras fruktan och deras rädsla. Och därför så gick han rakt igenom. Och så talar han till dem. Och så andades han på dem. Och säger, ta emot helig ande. Jag skulle vilja säga till dig som kanske känner dig så där fruktande och rädd. Både för din egen personliga del, men också i det sammanhang du finns. Och därför att rädslan har fått ta tag om din själ, så har du börjat att misströsta. Jag ska säga det, att rädslan för fienden och rädslan för framtiden, det är ingenting som utestänger Jesus. Låt inte djävulen lura dig till att din rädsla för framtiden, din rädsla för den diagnos eller vad det nu är du har drabbats av, det är ingenting som utestänger Jesus, utan han är den som finns också hos dig. Han som kom inte för att släcka den rykande veken och knäcka det brutna strået, utan han som kom för att kupa sin hand omkring den flämtande lågan, för att den skulle fortsätta att lysa. Han som kom för att ta hand om det knäckta strået, så att det skulle få tid att stadgas. Han är nära dig också, i din rädslas rum, också idag, beredd att andas helig ande över dig och be dig ta emot av det han har att ge. För han har inte förändrats. Det ord han talade är evigt, och hans närvaro är verklig, oavsett vad vi känner eller inte känner. För hans löfte om hans sin närvaro är faktiskt vissare än min känsla. Halleluja. Och du kan våga höja din röst och säga, lovad vare Herren. Gud vare lov att det är på det sättet. Det är nämligen så här. Det är att när Gud kommer oss nära genom sin ande idag, så är det som om det vore någonting alldeles naturligt och någonting som hör ihop med mig. Och det är därför som människor som uppfattar den där vinden, den där viftningen, den där atmosfären, doften av honom, känner att egentligen är jag nu här. Något som hör ihop med mig. Därför att det är naturligt med Gud, med Jesus och helig ande, för att en människa ska kunna växa både i tro och som människa. Det är något naturligt. Det är väldigt lätt allt som är naturligt. Ni vet, ni som har gått träslöjden i alla fall, hur bent det är när man hyvlar mot virket. Kommer ni ihåg det? Alltså det blir besvärligt. Och så ska man ju vända trästycket och så hyvlar det i rätt riktning. Och då går det ju väldigt smidigt. Alltså det hör ihop med din natur. Det du är skapad med. Det Gud har att ge. Sen kan det ju vara lite på tvären. Ungefär som när Alf spelar gitarr. Det ser ju väldigt bent ut. Spelar ju tvärtom. Ja. Så man ska inte generalisera och säga att det är lika för alla. Utan det kan faktiskt vara väldigt olika och helt individuellt. Och så underbart är det med Gud, med den helige ande. Han som talar inte bara till dem 12 eller 11 som verkligen lyssnade då, utan som talar till oss idag. Jag lämnar er, och det är till och med nyttigt. För om jag inte lämnar er så skulle inte den helige ande komma till er. Vad är den helige ande? Ja, i hela det här sammanhanget så presenteras anden såsom hjälparen. Och om du läser uppmärksamt den där hemläxan så kommer du att se att ordet hjälparen står med stor begynnelsebokstav. Fastän det är mitt i en mening. Och då förstår alla som läser det här på svenska att då avser Johannes evangelisten att Jesus ger den heliga ande ett namn. Det är ett personnamn. Hjälparen. Lovad vare Herren. Ingenting du behöver vara rädd för. Jag har ett litet citat här av en av de första i landet som blev intervjuad, som hade tagit emot den helige ande i modern tid. Och då talar jag om för 100 år sedan. När pingströrelsen, andens vind blåste in över gamla kyrkor och samfund. In över det gamla Norden. Ut över hela världen. Och så är det en dam, det står om henne i Dagens Nyheter, en kvinna, fru Asplund, det finns inget förnamn på henne kvar. Och hon är en kvinna i sin kraftigaste ålder. Vilket är det? Jo, det är 45 år. Sin kraftigaste ålder. Med ett friskt och livligt utseende. Och så skrev de nog bara för att man hade tänkt att det var någon bleksiktig person som vittnade om anden, hjälparen. Och ett friskt och livligt utseende som inte på något sätt tyder på ett nervöst och överspänt temperament. Frun upplyste om att hon var från ett mycket religiöst hem och själv hade hon alltid varit intresserad för religiösa ting. Vid läsningen i Bibeln hade hon alltid fäst sig särskilt vid det ord som finns om tungotal som en av andens yppersta gåvor. Och hennes böner om att få denna gåva hade till slut blivit hörda. Om själva saken. Att tala i tungor berättas att det kommer efter innerlig och hängiven bön. Hon behåller hela tiden sitt medvetande fullständigt, säger hon, och känner sig uppfylld av kraft och ro. Hon förstår inte de ord hon talar, men hon känner att det har ett djupt andligt innehåll. Kan du tänka dig att Dagens Nyheter skrev så här den 27 januari 1907? Det var väl bra. Och så ger hon ett eget vittnesbörd som är citerat. Och så säger de så här: redan 1894 har jag upplevt det här. Det var en underbar och mäktig flod av liv och kraft som strömmade över och igenom mig. En glödande kärlek förenad med en obeskrivlig glädje fyllde hela mitt inre. Det var lik en sol i mitt bröst som spred sina gudomliga strålar åt alla håll. Det kom liksom ofrivilligt något från detta som jag kallar sol fram på min tunga och bildade ord och meningar sats för sats. Det är nästan bland det vackraste jag har hört, läst om mottagandet av den heliga ande. Det är nyttigt för er att jag går bort. För om jag inte kom så skulle inte fadern sända den helige ande. Anden är här. Gud är här. Det kommer efter hängiven bön. Men det är inte bönen som skapar den helige ande. Han är här. Det är inte bönen som skapar kraften i Jesus orden som ger mig tillväxten. Jesus är levande, hans ord är verkliga, sanna och livgivande. Den heliga ande är en verklighet oavsett vi ber eller inte. Förstår ni? Detta är alldeles sant. Allt det där är verkligt, objektivt sant. Även om inte en enda människa i denna tillvaro trodde det. Men det är bönen från ett ödmjukt och öppet människosinne som gör att jag tar emot det som är. Och det är därför hon sa, fru Asplund, att det kom efter hängiven bön. För det var hennes sätt att öppna sitt sinne för det som ger liv och andlig tillväxt. Ska vi be tillsammans? Så tackar jag dig, Herre Jesus Kristus, att du är den levande Jesus. Tack att graven är tom och att du lever idag. Och jag tackar dig att du har utgjutit den helige ande över hela världen. Prisar dig, Herre, för att du inte gör oss till slavar, utan du gör oss till fria människor som får jubla och triumfera inför den sanning att du har övervunnit det onda. Tackar dig att du känner oss var och en. Du vet om i vilket sammanhang vi finns. Du kan namnet på den övervåning där var och en finns. Det rum där vi kanske har stängt in oss. Tackar dig, Herre, för att du just nu går genom alla stängda och låsta rum. Och du andas på oss var och en. Lovat vare du, Jesus Kristus, som lever i evigheters evigheter. Amen.